Halloj och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Kunskap på nolltid-podden med mig Joakim Hedström, författare och förläggare. Och idag så har jag med mig Fredrik Bauer för andra gången, författare till boken Världens bästa möten. Hans mission i livet är att rädda världen från tråkiga och ineffektiva möten. Idag ska vi prata om möteskultur, företagskultur och ovanor. Och vi ska ju försöka ta reda på varför vi fortsätter att ha dåliga möten som ingen gillar och vad vi kan göra för att bryta mönstret och skapa någonting bättre. Om det ännu inte är helt hopplöst, eller vad säger du, Fredrik Bauer?
Tack så mycket, Joakim. Jag är ju en optimistisk människa, så jag skulle säga nej, det är inte hopplöst. Det kan krävas en del, men nej, det är absolut inte hopplöst.
Men det känns väldigt hopplöst.
Vi är ju i någon slags tid när möten är okej att ha som ursäkt. Jag brukar ibland säga att det finns liksom två saker som är okej att säga: nej, jag kan inte vara, jag behöver gå. Det ena är, jag ska hämta barnen på dagis. Det är liksom en så här helig sak. Okej, vi fattar. Ja, du måste gå nu. Ja, det är gå. Det andra verkar vara så här: jag ska på ett möte. Jaha, okej, ja, men gå då. Utan att vi behöver förklara oss så här: okej, du ska på ett möte, vad handlar det om? Varför då? Är det viktigare än det här som du gör just nu? Och det är precis som att det liksom är okej, det är nästan ibland eftersträvansvärt att ha många möten. Samtidigt som vi pratar jättemycket om att det är viktigt att slappna av och meditera och allt sånt, så går det samtidigt liksom en trend som bara är så här: ju fler möten du har, desto viktigare är du.
Sant. Jag har ju precis som du och säkert många andra stött på människor som har möten rygg i rygg med varandra, som de säger. Och när jag har ett digitalt möte med en person till exempel, eller jag kan ha ett fysiskt möte med en person, och sen såklart så har vi heltimmesmöten, och fem över när mötet skulle ha tagit slut så säger personen: just det, jag har ett annat möte så vi skulle börja avsluta det här. Och jag frågar: när börjar det? Ja, men det börjar för 5 minuter sedan, så jag behöver avsluta det här, gå ut från förlaget och sen så ringer jag upp dem i bilen. Du vet, det funkar, det funkar.
Jag skulle ju säga att det här är brist på respekt. Vi respekterar inte varandras tid. Jag hörde om ett annat möte som var under en längre tid, och då var det ju ett gäng som kom sent och ett gäng som behövde gå tidigt. Och det här är ju inte helt ovanligt. Det betyder att på mötet som var 1,5 timmar eller något sånt där, så var det ju, jag vet inte, var det en kvart som alla faktiskt var på samma ställe. Och då är det ju inte så lätt att hålla det mötet på ett bra sätt. Och allt det här, det bottnar ju i det kulturella. Vad är okej på din arbetsplats och vad är inte okej? Är det okej att droppa in 5 minuter sent? Är det smart att fortsätta boka back-to-back-möten? Alltså det ena mötet slutar samtidigt som det andra börjar. Eller skulle det vara smart att lägga en annan tid på mötena och därigenom hinna gå på toaletten mellan mötena eller ställa om tankarna? För om du vill att själva mötet ska vara effektivt använt, ja men mötestiden ska vara effektivt använt, då måste du ju vara där och då. Du kan inte, vi pratar om att vi vill ha engagerade, vi vill ha aktiva människor på mötet. För att kunna vara aktiv på mötet, då måste du ju ha hunnit ladda om på något sätt.
Jag har lite dåligt samvete över att jag skrattar, men allting du berättar känner jag igen så ofantligt väl. Från mig själv och från andra, och då har jag ändå läst din bok. Jag har ju varit med och jobbat med den från förlaghållet. Och jag vet att du förespråkar en sån enkel sak som snälla, inte heltimmesmöten, utan du kan ta dem 57, 53, börja dem 3 minuter över istället. Och jag sitter ju fortfarande och bokar in så här: ja, vi kan ta ett möte. Passar det så här 11-12?
Alltså, ett svenskt standardmöte, det är 60 minuter långt. Och den enda anledningen som jag lyckats hitta till varför det ska vara 60 minuter långt, det är ju att det är förinställningen i Outlook eller vad man nu använder för kalenderprogram. Det är enklast att ställa in 60 minuter. Är man en större...
Men här jag bryter in, för det här blir intressant. kom tillbaka, parkera den, för att svenskt möte, säger du. Du är ju svensk i grunden och sitter nu bortanför vattnet i en helt annan kultur. Jag bara måste hugga på den frågan.
Ja,
du sitter i Brasilien.
Ja, men precis. Jag sitter i Brasilien men jobbar framförallt fortsatt med Sverige. Vi kommer vara här i några år i São Paulo. Den lilla staden, det är bara drygt 20 miljoner invånare i São Paulo. I Brasilien så har man ju ett annat tankesätt. När vi pratar om vad ett effektivt möte är i Sverige så utgår det i stor utsträckning från tid. Det är tidseffektivt. Här är det ju, har man inte riktigt samma relation till vad effektivitet är. Här är det ju på ett sätt lite viktigare. Hur du mår, hur det känns och liksom att bygga det sociala blir väldigt mycket viktigare. Så att när vi pratar om tidseffektivitet så har de lite svårt att förstå vad vi menar. Och jag tänker att svensk kultur skulle kunna lära en del av den brasilianska. Och den brasilianska kulturen skulle kunna lära en del av den svenska. Det finns liksom fördelar. Jag lägger ingen värdering i att det ena är bättre eller sämre än det andra. Det är olika. Och det finns vinster att plocka från båda sidor, så att säga.
Jag var tvungen att skjuta in den frågan för att jag har hört om personer som flyttar från Brasilien till Sverige och minst sagt chockas av kulturen, hur vi gör saker på, är helt annorlunda. Det är inte bara temperaturen som skiljer sig. Så.
Nej, och vi kan behöver inte gå så långt. Det finns ju, man kan gå till södra Europa så är det på ett liknande sätt. Du kan gå till Tyskland så är det på ett annat sätt än vad det är i Sverige. Det är det också som gör det utmanande i de multinationella företagen, att man behöver sätta en gemensam organisationskultur. Man behöver sätta gemensamma förväntningar på hur man jobbar med varandra, hur man jobbar med hierarkier. Ska alla vara med och fatta beslut i någon slags konsensusvärld som är det extrema svenska? Alla ska vara med och fatta beslut. Fast om vi är riktigt ärliga så är det ju chefen som ska fatta beslutet. Sen behöver chefen ta in åsikter från alla. Men till syvende och sist så är det ändå chefen som är ansvarig i stor utsträckning. Så det ena liksom, polen, det är ju det där konsensuskulturen som kräver många möten med många personer. Till det extremt hierarkiska där chefen bestämmer allt. I praktiken behöver inte ha så mycket möten. Och som sagt var, jag menar inte att det ena är optimalt suveränt där heller, på den skalan heller.
Men om vi ska ta tillbaka till det där vi vinner på, men vi fortsätter ha dåliga möten som ingen gillar och... Jag fortsätter att boka en timmes möten trots att jag vet vad du och forskningen säger.
Ja, vi fortsätter boka en timmes möten. Vi fortsätter också att boka möten för att blocka i kalendern. Ja, vi lägger en och en halv timme. Nej, det borde inte ta så lång tid, så då får vi lite slacktid. Då får vi lite bonustid, säger vi då. Men står det en och en halv timme i kalendern så ägnar vi oftast en och en halv timme tillsammans. Men det man kan göra på organisationsnivå, om man är en lite större organisation, då kan man ju bestämma sig för att standardinställningen i Outlook eller vilket kalenderprogram man nu har, att den är någonting annat än 60 minuter. Det kan man snacka med IT-avdelningen om, så kommer de att lösa det. Tar du till exempel 45 minuter så tänker jag att du hinner med precis lika mycket som du hade hunnit på 60 minuter. Bara du tänker till på och planerar upplägget så att det är, ni ska göra det ni gör och komma igång. För vi är ju också så funtade så att om vi bestämmer oss för att säga, nu har vi 30 minuter på oss att lösa den här uppgiften. Då är vi människor så smarta så då löser vi den uppgiften på 30 minuter. Det är inte alls säkert att det skulle blivit briljant mycket bättre bara för att vi körde i 60 minuter. Vi har åtminstone kommit så långt så att vi liksom har kunnat bestämma oss här. Okej, hur ska vi gå vidare?
Men vad är det som gör att vi envisas och bara fortsätter ha möten som ingen gillar? Där jag tror du brukar säga att det är hälften av människorna som går från ett möte som inte fattar vilka beslut som har fattats under mötet. De har suttit av tiden och... vet inte. Alltså, vi bara fortsätter och fortsätter.
Ja, men det stämmer. Det stämmer absolut. Vi har gjort två olika studier där vi har tillfrågat massor av människor. Vi har frågat drygt 500 tjänstepersoner om deras möten. Där har vi också jämfört grupper som upplever att de har effektiva möten med grupper som upplever att de inte har effektiva möten. Den där siffran som du säger där, ja, drygt hälften av dem som går från ett möte, oavsett om det är digitalt, fysiskt eller hybridmöte, de vet inte eller är osäkra på vad som bestämdes på mötet. Trots att en av de sakerna som vi blir gladast av under ett möte, det är när någon form av beslut fattas. För då känner vi liksom den här klappen på axeln. Yes, vi kom framåt, vi gjorde någonting.
Och vi fortsätter ha dåliga möten för att vi avskyr oss själva, eller vad är grejen?
Min analys är att det beror på vana, lättja. Det är obekvämt med förändring och vi vet inte riktigt vad vi ska göra på ett annat sätt. Grunderna för effektiva möten är egentligen superbanalt och någonting som vi vet om. Men vi väljer att inte ifrågasätta. Det kan delvis ha att göra med en annan siffra som kommer från samma studier, att 60% av de som leder möten inte har någon som helst utbildning för att leda möten. Att vi då fortsätter att göra på samma sätt som man har gjort tidigare, även att vi tycker och känner att det inte är det mest effektiva eller det bästa sättet.
Alltså det kanske finns mötesledarutbildningar, det gör det ju bevisligen om du säger det så, men jag har aldrig någonsin hört talas om det och jag har aldrig hört någon prata om att så här, shit, jag gick en sån här mötesledarutbildning och då blev det så himla bra. Men det kanske kamoufleras under saker som jag gick en projektledarutbildning, eller?
Alltså i ledarskapsutbildningar och projektledarutbildningar så i mitt tycke så borde man ha några moment av mötesteknik eller hur man leder möten, eftersom en väldigt stor del av arbetstiden går ut på att hålla i möten. Särskilt för projektledare, processägare, chefer. Men det saknas ju i många ledarskapsutbildningar. Så absolut, det är en brist. Det är precis som att det är en förmåga eller en egenskap som vi förväntas ha när vi blir chefer eller projektledare. Där skulle jag också säga att man kan gärna tänka till på vem det är som ska leda mötena. Det är inte alltid så att det är chefen som är den bästa personen att leda alla möten. Det kan ju vara någon annan som har gått någon sån här mötesledarutbildning till exempel.
Ja, de flesta möten, om inte alla, de flesta i alla fall, där har det definitivt varit chefen. Alltså vdn, ledaren i någon form. Det är den som håller något anförande och taskigt sagt så sitter de andra och nickar och håller med och väntar mest på sin tur att säga någonting.
Mm. Och det är ju inte ett effektivt möte. Ett effektivt möte, då handlar det ju om att man ska ha dialog, man ska ha diskussion, man ska komma framåt i frågan. Där är det ju inte helt dumt att ha en extern mötesledare. Antingen en facilitator som jag bland annat jobbar som, eller bara ta in en från en annan avdelning. Eller ta in en kollega. För att om chefen ska kunna vara med i diskussionen, då kan det bli svårt att vara mötesledare, vara den som skriver på ett blädderblock kanske och samtidigt vara med i diskussionen. Då har du ju per definition en hierarki. Att ja, nu står den där chefen där framme och snickesnackar. Ja, men jag håller med. Det blir enklast så.
Just det. Alltså,
vill du skapa ett kreativt möte så är det ju inte grunden för att du får till kreativiteten och att du får till det flödet.
Nej, jag kommer att tänka just specifikt på ett företag eller snarare en företagsledare där andra personer vet att den personen är så stark och framåtdrivande så det kommer ändå bli som den personen vill ha det. Vilket gör att de är med på mötena, men det finns ingen större poäng med att det ska skötas på något annat sätt än sättet som det sköts på.
Nej, och då behöver man ju inte lägga tid på de mötena, tänker jag. Om beslutet redan är fattat eller om det i det där fallet är chefen som någonstans i slutändan ska göra det. Varför ska vi då sitta av tid tillsammans i ett mötesrum? Då kan vi väl lika gärna fika en kvart tillsammans och sen gå och jobba.
Ja, det finns ju vissa lyssnare här säkert som skulle kunna se dig som bitter, som i, men vad fan sitter vi där? Men jag vet ju att du har glimten i ögonen, men samtidigt är det verkligen, men varför ska vi ha tråkigt när det går att ha det roligt, det ena biten? Varför ska vi ha det ineffektivt när vi kan ha det effektivt? Så du menar ju verkligen allas väl när du säger de här sakerna.
Absolut, det gör jag. Och jag tar som exempel emellanåt, det skriver jag om i boken också, när jag verkligen lackade ur, det var ju när jag satt på ett informationsmöte. Det var ett fysiskt möte och vi var 50 personer i mötesrummet. Mötet var på 1,5 timme och när jag berättade om det här så känner ju många människor igen sig. Under den där 1,5 timmen så fick jag inte veta någonting nytt. Jag visste allting som sades där sedan tidigare. För att jag hade läst om det på intranätet eller jag hade varit involverad i någonting sedan tidigare. Jag gjorde matteövningen och började räkna på vad det där kostar för organisationen och det blir snabbt ganska många, mycket pengar. När jag säger det här så är det ju väldigt många som nickar, som har gjort någonting liknande, som också suttit igenom tiden. Eller de som tycker att så här, kan vi inte ha alla våra informationsmöten som digitala möten? Alltså underförstått, så att jag kan sitta och göra någonting annat under tiden som jag är inloggad på mötet. Så kan du, chefen, stå där och snickesnacka och när du frågar någonting så ska jag lite förvirrat komma fram till, ja just det, nu frågar du någonting. Ja men det var den här frågan, jag svarar på den i chatten här. Jag tycker inte att det är hållbart, varken utifrån mitt som perspektiv som medarbetare eller perspektivet som företagsledning. Vill man sätta pengar på det så kan man börja räkna ganska enkelt på vad det kostar. Jag har gjort en väldigt lågt räknad kalkyl på det och då landar det i 12 miljoner kronor per år för mötestiden i en organisation med 100 medarbetare. Om vi då går tillbaka till siffran som du själv sa förut, att drygt hälften av dem som går från ett möte inte vet vad som har bestämts på mötet. Om vi plockar bort då 6 miljoner så kan vi säga att 6 miljoner kastas åt skogen i ren arbetstid. Sen ska vi på det lägga hur vi känner, vad som händer efter och innan den där mötestiden. Om vi blir motiverade av att ja, nu ska jag köra järnet för min chef och mitt företag. Eller om jag mer blir nedtryckt i skorna och bara går och snackar skit efteråt eller inte.
Jag känner att podden närmar sig ett vägskäl. Att vi skulle kunna nu välja att fortsätta klanka ner på hur otroligt dåliga vi är på att ha möten. Det finns ingen struktur, ingen bryr sig. Vi surfar och virkar om det är digitala möten. Eller så kan vi välja den där andra vägen som du brukar förespråka.
Ja, och den är ju mycket roligare. Och det är ju roligt att du säger surfa och virka. Eftersom vi i det förra poddavsnittet pratade om att man just skulle kunna surfa på sina möten. Men då är ju det en akronym för vad som är grunden för ett effektivt möte. Och då kan man väl lyssna på den.
Det var verkligen, jag kan... Ja, absolut. Jag kan flika in så här. Det var verkligen, verkligen inte meningen. Utan jag menar verkligen att jag sitter och surfar. Jag bryr mig inte. Men surfa är en akronym som man kan spana in just i det andra avsnittet. Ja, där du ger tips kring grundläggande effektivitet i möten. Men om vi vill bryta det här kulturen, ovanorna, sättet vi gör saker på och skapa något bättre. Var kan vi börja?
Jag skulle säga att det handlar om två saker. Det ena handlar om att du måste ha makten över din egen kalender. Det är ingen annan som ska ha makt över din kalender. Som det lätt är. När det nu så här skickas mötesbokningar och så länge det är en lucka i din kalender så accepterar du. Då säger du så här, jajamän, jag kommer på det här mötet. Utan att riktigt veta, ska jag vara med där? Finns det ett tydligt syfte? Eller vad förväntas av mig på det här mötet? Det är inte per definition så att du måste säga ja till ett möte bara för att det inte står någonting i din kalender. Du kan tänka till på ett annat sätt och då våga ifrågasätta. Alltså att du får tillbaka makten över din kalender som just nu ägs av alla andra. Så det är den ena aspekten.
Jag kan, alltså det tipset är ju superenkelt. Jag har ju haft en anställning där kollegorna ifrågasatte mitt användande av kalendern för de kunde aldrig lägga in möten i min kalender för den var full med annat.
Den var full med arbetstid eller?
Jag bokade in i kalendern när jag ska jobba med vad. Här jobbar jag med det här, här jobbar jag med det här. Utifrån de projekten, uppgifterna jag har igång så räknar jag ut min arbetstid. Men det gör också att de blev på riktigt irriterade över att de kunde aldrig ha möten med mig.
Nej, och där är ju en balansgång. Alltså den där typen av att man lägger in arbetsuppgifter. Det är ju ofta ett tips från effektivitetspersoner. Och såklart kan det också vara så att en del av dem där kommer man behöva ha flexibelt. För dig spelar det egentligen ingen roll om du gör arbetsuppgiften klockan 8 eller klockan 11. Men genom att de finns i kalendern så gör du det synligt för dig själv att de ska göras någon gång. Och det kommer att ta tid någon gång.
Ja.
Så det är en balansgång som man behöver gå. Men någonstans i slutändan så är det ju du själv. Du är anställd för att göra det jobbet du ska göra. Då är det rimligtvis du som ska äga din kalender. Och inte alla andra som skickar in bokningar i din kalender.
Toppen tips. Vad kan jag mer göra kollegorna arga med?
Nej, men det andra som jag sa, två aspekter. Det andra är ju chefernas roll. I de här studierna, när vi har jämfört de grupper som upplever att de har effektiva möten med de grupper som upplever att de inte har effektiva möten, så är det en slående skillnad. Och den är i vilken utsträckning man ser sina chefer som föredömen när det kommer till mötes effektivitet eller inte. Och när man bryter ner det lite grann så är det ju helt givet och banalt. Om du har en chef som bjuder in till 45 minuters möten med tydlig agenda och ett tydligt syfte, då är det mycket större chans att du som medarbetare också gör det än att då du gör på något annat sätt. Har du en chef som ställer frågor, vad förväntar du att jag ska bidra med på det här mötet? Behöver jag verkligen vara med där? Eller kan vi lösa det här på något annat sätt? Då är det mycket större chans att du som medarbetare också vågar ifrågasätta och vågar göra på det sättet. Så att man ser sina chefer som föredömen, vare sig cheferna vill det eller inte. Så om cheferna istället bjuder in till en och en halv timmas eller en timmas möten, om cheferna bokar in den här möten, typen av möten som du var inne på tidigare. Så här, jag tar det, jag loggar in 10 minuter sent på mötet och jag tar det på vägen. Jag är egentligen inte fokuserad. Ja, men det sänder ju en jättetydlig signal till medarbetare. Här är det okej att komma 5 minuter sent till mötet och inte riktigt bry sig.
Var det där du menar med förebild, vare sig de vill det eller inte?
Ja, men precis.
Att även plocka upp just...
Alltså, chefer, ledningsgrupp. Sätter ju en struktur och den förhåller man sig till. Det är precis av samma anledning som det i många fall inte funkar att ha mötesfria onsdagar eller mötesfria fredagar. För då hittar ledningsgruppen en perfekt tidpunkt att ha något snabbt avstämningsmöte eller så. Om vi ska koppla till det du sa i inledningen med företagets värderingar, företagskulturen och möteskulturen, så är ju precis det här som är grunden. Man kan sätta en policy, men lever man inte efter policyn så är den inget värd.
Jag älskar ju även delen du säger, åtminstone som jag hör, att det är inte mitt ansvar. Utan
nej.
Det är någon annans ansvar. Om inte jag är ledare så har jag inget större ansvar här, utan jag gör ju som chefen gör bara.
Ja, alla har såklart ett ansvar, skulle jag säga. Och också i så här, för att mötena ska vara effektiva. Men chefer, ledningsgrupp, de har ju de sticker ju ut i sin roll.
Men vad har du mer för konkreta tips? För att jag tyckte det där med att bli IT-avdelning eller liksom rakt genom företaget sätta standarden på mötestiden är klockrent, som jag aldrig någonsin har tänkt på. Den är perfekt.
Nej, men alltså, man kan göra rent tekniskt, så kan man ju i de här programmen så kan man också ha fält som man får fylla i. Alltså att du inte kan skicka iväg bokningen om det inte står varför du ska ha mötet till exempel.
Alltså den som bjuder in till mötet måste skriva någon form av agenda eller någonting.
Ja, men precis. Alltså nu blir jag osäker på hur det tekniskt fungerar här, men du kan i bokningarna så kan du lägga liksom en text så att det då står när du sätter igång din bokning, precis som att i Outlook per automatik kommer ett Teams-möte, så kan du per automatik ha ett antal frågor som kommer upp som du då förväntas svara på.
Just det. Om inte du fyller i det så blir det då mitt ansvar som deltagare att ifrågasätta eller efterfråga det här eller tacka nej till mötet.
Ja, men absolut.
Vad finns det mer för tips vi kan ha för att just bryta mönstret? Jag känner att just bryta mönstret känns för mig som det viktiga.
Ja, alltså det är ett gemensamt arbete. Det där som vi var inne på nu, det är ju liksom det rent tekniska. Vad kan jag styra upp med hjälp av tekniken? Liksom? Sen är det ju en kulturfråga. Om vi går tillbaka till företagskulturen. Ibland så har man en företagskultur och sen så vill man också sätta upp spelregler för sina möten. När man sätter upp de där spelreglerna för sina möten, då är det i klassiskt sätt att man ska komma i tid, att man ska vara förberedd och så vidare. Så kan man jobba aktivt för det. Jag menar att man kan baka ihop de där. Om vi sätter företagets värderingar, då behöver vi reflektera över så här, hur synliggör vi det på våra möten? Alltså när vi faktiskt ses, för det är det som är arbete. Där behöver vi då tänka på så här, hur genomsyrar det här, inte bara hur vi är mot våra kunder, utan hur genomsyrar det hur vi är mot varandra. Alltså, hur vi är i möten. Alltså för länge sedan var jag på en arbetsplats och då när det pratade om värderingar, då var det så här, vi ska säga hej till varandra på morgonen när vi kommer. Det är trevligt. Kom liksom upp som ett exempel på hur man skapar gemenskap. Men det pratades ingenting om hur är vi mot varandra i våra möten, som ändå var en ganska stor del av vår arbetstid.
Jo, fast det styr ju mötena också, för man säger ju hej till varandra.
Ja, när det här exemplifierades, då var det mest att så här, vi säger hej när vi ses första gången på morgonen. Så här, det är trevligt.
Jag ber om enkla tips och du säger, låt oss börja med företagsvärderingarna. Låt dem genomsyra allt.
Ja, nej, men absolut.
Jag tycker du har helt rätt. Jag förstår ju poängen. Och det är det här som skapar verklig förändring i organisationen. Så jag vill inte liksom plocka bort det därifrån, utan jag tror ju stenhårt på vad du säger. Att det är vägen framåt. Låta värderingarna faktiskt styra någonting.
Ja, men det tror jag också. Men visst, det är kan vara ett stort jobb, men man ska heller inte se det för större än vad det är. De enkla tipsen handlar väldigt mycket om att börja tänka efter själv. Hur vill jag ha det? Och sen jobba utifrån det. Hur vill jag som ledare göra? Hur vill vi som ledningsgrupp agera? Hur vill vi vara föredömen? För ni är föredömen, som sagt, oavsett om ni vill det eller inte.
Det du säger där låter som, för mig låter det som att borde vi inte ha ett möte där vi diskuterar hur vi vill ha möten?
Absolut.
Jag är 45, jag har jobbat en hel del år, jag har aldrig någonsin varit på ett sånt möte. Aldrig, det är kanske bara jag, men jag har aldrig varit på ett sånt möte.
Nej, det är inte bara du, det är ganska vanligt. Jag tänker att man, om man vill att mötena ska vara effektiva, så behöver man prata tillsammans. Hur vill vi göra för att skapa världens grymmaste möten? Hur vill vi göra det tillsammans? Och det tycker jag inte att du gör på ett 45 minuter av rappat möte, utan det gör du snarare i en lite längre workshop när ni kan vara kreativa tillsammans. Diskutera och komma fram till några tydliga slutsatser som ni sen kan följa upp. Alltså när jag föreläser och utbildar, så är ju mitt stående tips att man också ska följa upp vad vi har kommit fram till på den där utbildningen en tid efter. En månad, 3 månader, 1 halvår. För på det sättet håller du det levande. Det är jätteenkelt att bestämma sig för några så här grunder och sen så bara, okej, nu tappade vi det, för nu var kvartalsrapporten mycket mer viktig.
Yeah. Och jag älskar det gulliga som du säger hela tiden. Du återkommer till det i varje diskussion med mig, tror jag, att om vi nu verkligen vill ha effektiva möten, säger du, som att det finns faktiskt ett val vi kan göra, att vi vill ha ineffektiva möten.
Ja, men jag har börjat säga det här mer och mer nu, eftersom jag upplever det som att så här, många vet vad som behövs men väljer inte att göra jobbet för att vi är så bekväma, eller det är liksom lättja som gör att vi är kvar i det som vi är i. Om vi nu inte tycker att det är en bra väg, då behöver vi göra någonting åt det. Annars kan vi väl lika gärna erkänna och säga så här, nej, men jag är nöjd med det här. Behöver vi inte hålla på och tjata om det?
Så för de som vill försöka bryta mönstret, kan vi avsluta avsnittet med någon hyggligt enkel 1, 2, 3 summering?
Absolut. Då skulle jag säga så här, nummer 1. Är du chef eller ledare, se till att vara ett föredöme. Tänk efter på hur andra människor, hur dina medarbetare tittar på dig och hur du påverkar dem. Nummer 2, som att jag skulle ha en färdig lista över hur många nummer det ska bli, det har jag inte. Nej, men det är det här med att du har makten över din egen kalender. Det är ingen annan som bestämmer över din kalender, utan det är du som bestämmer över den. Och det är du som kan tacka ja, det är du som kan ifrågasätta och säga är det här verkligen för mig eller inte? Och den sista som jag skulle skicka med, det skulle jag vilja säga är tiden. Gå inte på slentrianmöten, utan tänk till på utifrån syfte och mål. Hur lång tid behöver vi för det här? Det ena mötet är på 20 minuter, det andra är på 3 timmar.
Kolla där. 3 ändå superenkla tips skulle jag säga. Så och med det tänker jag tacka dig, Fredrik Bauer, författare till boken Världens bästa möten, som har den här galna missionen i livet att rädda världen från tråkiga och ineffektiva möten. Jättetack för att du var med mig idag.
Tack så mycket.
Du har lyssnat till ett avsnitt på temat kunskap på nolltid. Om du gillar vad du hörde så hittar du fler poddavsnitt, e-böcker och även digitala utbildningar på kunskappånolltid.se.